Egentligen ska det handla om sommarprat lite grann. Är det någon som har lyssnat på några sommarprat i år? Några? Mm. Jag har lyssnat på en del, inte så många, men ändå tillräckligt många tycker jag. Och en del har fått mig att skratta och en del har fått mig att gråta. Bland en av de första, eller ett av de första som jag lyssnade på var från Mona Esmaelzade. Svårt efternamn. Mona Esmaelzade är läkare och forskare. Hon forskar mycket kring hjärnan och kring hjärnan tror jag framförallt. Och i hennes sommarprat så pratar hon om artificiell intelligens som jag inte riktigt har koll på, men typ robotar och människor och så. Och genmodifiering, alltså när man kan ändra gener i en människa så att vissa sjukdomar till exempel inte kan bryta ut eller inte alls finns. Och någonstans i sitt sommarprat så frågar hon om du vill leva för evigt. Om du vill leva för alltid. Och om du vill designa ditt eget barn. För snart tror hon kommer både vara fullt möjligt överallt. Och den människan som kommer fylla 1000 år har redan fötts, enligt henne. Och om man lever rätt idag så kan man bli 150 år gammal redan. Hon tycker att vetenskap och teknik ska komma till användning för var och en. Och att framtiden är mycket ljusare än vi tror att den är. Utvecklingen sker exponentiellt, förklarar hon. Vilket betyder, om man ska göra det väldigt enkelt, att allt som vi kan se på film kommer snart finnas på riktigt. Men sen så ställer hon också en fråga. Och det är om allt vi kan göra, ska vi verkligen göra det? För vad händer när tekniken hamnar i fel händer? Och jag tror att det här är en viktig fråga att ställa. Men jag tror att det finns en... För mig finns det en viktigare fråga att ställa. För när jag lyssnar på hennes sommarprat så blir vi verkligen fascinerade av hennes längtan och liksom nyfikenhet och framtidshopp. Att hon verkligen ser världen som så ljus och bra. Men samtidigt så blev jag också lite upprörd. För jag är lite less på att det är ännu en person som berättar för oss att åldrandet ska skjutas upp. Att döden ska skjutas upp. Eller motarbetas eller utplånas helt. Vi ska bli nästintill odödliga. Varför det? Jag ville veta varför det. Jag är kanske inte den mest positiva människan. Kanske ni har märkt det. Jag är realist som tenderar till att vara pessimist. Och det är för att jag inte gillar att bli besviken. Och om jag har kollat på alla negativa saker som kan finnas, allt det dåliga som kan hända, så kommer jag inte bli besviken. För att om det som är bra händer då, så är liksom, det kan bara bli bra. Ja. Så jag vill ställa två frågor. Den ena ställer jag som realist. Och den andra ställer som pessimist. Och den ena frågan ska vi prata om idag och den andra kommer vara nästa vecka. Så den frågan till nästa vecka är: varför är folk så rädda för döden att vi måste skjuta upp den eller utplåna den? Kan det vara så att döden har blivit onaturlig för oss idag? Och varför är det så? Och vad kan vi göra mot det? Så nästa söndag kommer handla om döden. Det är faktiskt ett av mina favoritämnen, men ja. Så, men frågan för idag, den vill jag ställa som pessimist. Och det är: varför skulle vi människor idag ha rätten att leva i 150 år eller till och med bli odödliga och aldrig dö? Exakt vad finns här som kvalificerar oss till att leva nästan dubbelt så länge än vi redan gör? Vi här i väst, jag tänker att den här frågan med att vilja bli odödlig är nästan bara en fråga som ställs av vita människor som har ganska mycket pengar och som annars inte har några alldeles för stora problem. Jag tror att den här frågan ställs nästan enbart av människor som inte behöver kämpa för att överleva. Så varför skulle vi som ändå inte behöver kämpa för att överleva leva dubbelt så länge eller tre gånger så länge som andra? Här i västvärlden och inte minst i Sverige så lever vi på bekostnad av andra människor hela tiden. Nu i veckan var det världens overshoot day, om någon har hört talas om det. Vilket betyder att vi på ett halvår har förbrukat alla jordens resurser för det här året. Så resten av halvåret kommer vi leva på resurser som inte kan reproduceras av jorden själv. Sveriges overshoot day var redan i mars, i slutet av mars. Så i Sverige, trots att vi är typ ett av de få länder som har miljölagstiftning och sådana saker, så är vi några få som använder på en fjärdedel av året allt som man har för ett år. På 70-talet så var Sveriges overshoot day på nyårsafton. Så på 70-talet så hade man ett år för ett år. Nu har vi 3 månader på 12. Så när jag lyssnar på Mona så frågar jag mig, hur kan någon tro att vi har rätten att leva ännu längre? Förväntade livslängden i Sverige är på 82 år. I Japan är den som högst är på 83. Och när den är så lägst i hela världen är på 50 år i Sierra Leone. Så om vi lever i 150 år så lever vi 3 gånger så länge som en människa i Sierra Leone. Och förbrukar otroligt mycket av den här jordens resurser. Och jag hoppas verkligen att ingen tar illa upp. Eller jag kanske hoppas att folk tar upp, för det här är jätteallvarligt. Och när vi blir kränkta så brukar det oftast betyda att vi har någonstans en öm punkt som säger att det finns någon sanning bakom. Det här är, ja. Jag själv har väldigt svårt att försvara mina val inför kommande generationer. Hur jag använder mitt liv när jag ser liksom hur dålig skapelsen mår. När Gud skapade himmel och jord, hav och land och allt som finns i havet och på landet och i luften. När Gud hade skapat alla djur och alla människor, eller ja, de två människorna, så gav han människorna uppdraget att förvalta skapelsen. Att råda över den och därmed vara goda förvaltare. Tidigare århundraden så har man tolkat det mer som att härska och göra vad man vill. För när man härskar över någonting så har ju det är ju det här förhållandet. Jag bestämmer och resten måste lyda. Nu har man ändrat lite tolkningen. Eller börjat tolka om det. Att det är förvaltarskap det handlar om. Att förvalta på ett gott sätt. Så att det finns saker kvar som man kan förvalta över. Gud förnyar det här uppdraget. En tillgång i Bibeln. Och det är efter syndafloden. Så det är därifrån vi ska läsa. Så från första Moseboken, kapitel 9, så ska vi läsa verserna 1-17. När Gud slutar förbund med Noa. Så första Moseboken, kapitel 9, verserna 1-17. Gud välsignade Noa och hans söner och sa till dem: var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden. Fruktan och skräck för er ska komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himlen, över allt som krälar på marken och över alla fiskar i havet. De är givna i er hand. Allt som rör sig och har liv ska ni ha till föda. Så som jag gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta. Men kött som har sin själ i sig, nämligen sitt blod, ska ni inte äta. Och för ett eget blod som har er själ i sig ska jag kräva räkenskap. Jag ska utkräva det av alla djur, likaså av människorna. Av var och en som dödar sin broder ska jag utkräva den människans liv. Den som utgjuter människoblod, hans blod ska utgjutas av människor, till Gud har gjort människan till sin avbild. Men var fruktsamma och föröka er. Väx till på jorden och föröka er på den. Vidare sa Gud till Noa och hans söner: se, jag ska upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er. Och med alla levande varelser som är hos er. Fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur. Alla som har gått ut ur marken, alla djur på jorden. Jag ska upprätta mitt förbund med er. Aldrig mer ska allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer ska en flod komma och fördärva jorden. Och Gud sa, detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er. Min regnbåge sätter jag i sjön och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i sjön ska jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser. Allt liv och vattnet ska inte mer bli en flod som utplånar allt liv. När regnbågen syns i skyn och jag ser på den ska jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden. Och Gud sa till Noa, detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden. Så Gud slutar ett förbund inte bara med människorna utan med allt liv på jorden. Med alla levande varelser. Och vattnet ska inte mer bli en flod som utplånar allt liv. Så samtidigt som Gud förnyar det här uppdraget så poängterar han det här med förvaltarskapet. Att djuren är givna i människornas hand. Det är ett ansvar de har. Förbundet här har slutits mellan Gud och alla levande varelser på jorden. Och det här är något som jag tycker är så otroligt bra att tänka på. Jag har aldrig läst det här stället och tänkt att djuren inkluderas. Att skapelsen inkluderas. Att regnbågen, jag har alltid tänkt att regnbågen gäller bara oss. Men det gör det inte. Djuren och allt liv på jorden har lagts i människornas händer. Och Guds förbund har slutits mellan människorna, djuren, alla levande skapelser och Gud. Och när vi ser oss omkring idag, kanske inte här i kyrkan, men utanför, så ser vi ganska snabbt konsekvenserna av människornas kassaförvaltarskap. Jorden och djuren mår inte bra. Skapelsen mår inte så jättebra. Och det finns fortfarande en del som förnekar ens att klimatförändringar är ett faktum. När Donald Trump blev vald till USAs president så förklarade han ju att klimatförändringar, klimathotet, att det är bullshit, det är skitsnack. Kineserna har hittat på det, tyckte han. Och här i Sverige så är det ju ingen som skulle påstå det. Vi är miljömedvetna, miljövänliga. Men ändå så går det inte heller så värst bra för oss. Vi sopsorterar och pantar. Och trots allt det så är våran overshoot day i mars. Om alla levde som vi gör i Sverige så skulle det behövas 4,2 jordklot. Och så, ja, vet ni varför? Det är för att vi flyger så mycket. Vi tar flygplan inrikes och utrikes till var som helst. Till Thailand några gånger per år eller till Mallorca eller till Tyskland. Jag åker till Tyskland flera gånger om året. Jag skulle kunna ta tåget men det tar typ 2 dagar. Så jag är lat och snål. Och samtidigt som jag är väldigt bekväm så gör det väldigt ont i mig. Så i det här, vi kan kalla det för klimatångest, som jag ibland får, så lyssnar jag på ett till sommarprat. Och det var sommarpratet från i fredags, när Magnus Carlsson pratade. Och det här måste alla lyssna på, för det var riktigt bra. Magnus Carlsson är ju sångare i bandet Weeping Willows. Och jag som inte är svensk har ju inte känt till honom alls. Och tänkte också först att jag inte skulle lyssna på det. För att när det är artister som pratar så är det ju oftast att de pratar om hur det är att vara artist. Och det vill jag inte lyssna på. Men sen såg jag att någon hade delat det på Instagram och skrev att han pratar om miljön. Och att han ställer alla de frågor som vi kanske själva har. Och frågar experter som ska svara på dem. Så i sitt sommarprat så ringer han upp folk som jobbar med fiske eller som jobbar med jordbruk eller som jobbar med olika sätt som liksom berör alla de här frågorna som vi har. Vad kan vi göra? Så det är jättebra att lyssna på. Han pratar bland annat om torsken i Östersjön, om källsortering och om plast. Och det finns ju massa saker vi kan göra. Undvika plastförpackningar och gå till affären eller cykla till affären eller ta tåget någonstans eller låna saker. Vi måste inte köpa, inte alla måste ha exakt samma gräsklippare. Man kan väl låna av sin granne också eller köpa tillsammans. Köpa saker eller äta saker som är i säsong just nu. Plantera själv, odla själv, gå ut i skogen och plocka. Plantera bisaker, jag tänkte säga. Plantera blommor som bin gillar, behöver för att värna om våra inhemska bin. Det finns massa med små saker som dessutom är vackra och billiga. Det här kanske inte riktigt känns som världens roligaste predikan eller mest uppbyggande predikan. Och kanske inte heller som predikomaterial, jag vet inte. Men det är det, och det är desto viktigare att vi har det här och pratar om det här. Vi som församling, som kristna, som Guds barn har ett ansvar. Alla har ett ansvar, men vi har ett extra ansvar för det här. Vi har ett ansvar för vår omvärld, och det inkluderar människor, djuren och naturen. Och naturen är viktig för Gud. Om man bara kollar på alla de gångerna när Gud uppenbarar sig i naturen eller genom djur i Bibeln. I moln, i vindens susningar, i stjärnorna, genom regn, genom torka, genom en åsna, genom olika djur, genom brinnande buskar. Gång på gång så använder Gud saker som han har skapat för att tala till oss, som han har också skapat. I Romarbrevet 8, vers 19 skriver Paulus att skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn uppenbaras. Skapelsen har blivit vårt ansvar. Och frälsningen gäller inte enbart oss. Gud vill återupprätta också sin skapelse. Hela sin skapelse, inte bara människan. Så Gud kommer med frälsning till hela skapelsen för att återupprätta naturen och miljön och oss. Så varför skulle vi få leva längre? Och svaret som ni kanske har märkt är att jag inte riktigt tycker att vi ska få göra det. Tyvärr. Med tanke på hur det har gått hittills för våran jord med oss på den. Eller för djuren med oss på den. Men samtidigt så betyder det inte att vi inte ska få leva länge. Alltså, det är ju... För vi har någonting vi kan göra. Vi har ett uppdrag vi kan sköta. Vi kan göra det bra. Vi kan göra det bra tillsammans. Vi måste bara det här ta på allvar. Som kristna, som Guds barn, så har vi tagit emot Guds frälsning. Och vi har blivit arvingar till Guds rike. Och vi lever i Guds rike som finns redan här, men ännu inte fullt ut. Det är på ingång. Det är och blir mer och mer. Och det här gäller även skapelsen. Skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn uppenbaras för att förmedla upprättelse till även skapelsen. Gud vill inte bara upprätta relationen till oss, utan även till djuren och växterna, till hela skapelsen. Vi ska alldeles strax fira Herrens måltid. Och det är en måltid som är en påminnelse om Jesu död och uppståndelse. Det är en påminnelse om att Kristus gav allt för oss, för hela sin skapelse. Måltiden är ett möte med Kristus själv. Men det är också en gemenskapsmåltid. Där vi tillsammans, vi som är den här församlingen, äter av brödet och dricker av vinet. Delar gemenskap med varandra. Och på det sättet så delar vi Jesu död och uppståndelse med varandra. Och det är en försonande måltid. Där vi försonas med Gud, med varandra och med skapelsen. Så låt oss ta det här ansvaret på allvar. Guds skapelse väntar på att Guds barn, att vi uppenbaras. Jag vill avsluta med ett ord från Markus evangeliet, kapitel 16, vers 15. Där Jesus säger, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Amen.